Herre, tack för att du välsignar den här maten som vi får dela ut idag, Herre. Jag ber att den ska beröra våra hjärtan. Låt det leda till frälsning och befrielse för människor som lyssnar. Låt bojor brista, Herre. Ja, låt bojor brista. Och låt den få öppna ögon på människor så de förstår dina vägar och hur du handlar med oss. Det är ju så när vi får ljus, så uppenbaras Herren för oss och vi får något som kallas för gudsfruktan. Sann undervisning leder till sann gudsfruktan. Och falsk undervisning leder till en gudsfruktan som bara är ett sken på ytan. Det står i Timoteusbrevet att i ändens tid ska man ha en gudsfruktan som bara är ett sken på ytan. Och det står i Ordspråksboken 29:25 så står det att människofruktan hör med sig snaror, men den som förtröstar eller tror på Herren har blivit beskyddad eller befriad. Vi läser här att, när vi läser det här så tänker vi så här, det betyder ju bara att man är rädd för människor, men i ordet ligger ju givetvis mycket mer. Det betyder att oroa sig för saker och ting. Och den här osunda fruktan leder inte till frihet utan ännu mer till slaveri i olika former. Och det kan till och med leda så långt så att det blir fobi. Och fobi är ju en djup fruktan för något, va? Hissfobi eller sånt. Och en del har blivit så svikna och så rädda för att man har blivit svikna i manipulationsförsamlingar och av maktgalna pastorer, så kallade pastorer, att man inte ens vågar vara med i en församling. Det finns massor av sådana människor i det här landet som vi har kontakt med, som har blivit så fruktansvärt illa behandlade, så man vågar inte ens söka sig till en församling. Det är hemskt. Man har utsatts för manipulation och maktmissbruk. Och hur ska man komma ut? Och man behöver givetvis den heliga andes hjälp. Och vi ber för dem givetvis. Hur börjar vägen in i ett slaveri? Jo, det börjar med när vi upphöjer våra tankar över Guds tankar. Va? Kommer ni ihåg vad ormen säger? Skulle då Gud ha sagt? Nej, det är bättre. Ja, era tankar är mycket högre, va? Men det är det ju inte, utan i Jesaja, det står i 55, alltså där, mina tankar är mycket högre än era tankar. Så mycket som himlen över jorden, så mycket högre är mina tankar än era tankar. Men vi tror vi vet bäst. Och det leder ofta till slaveri. Då. Psalm 107 så står det så här, må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn, till han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. För de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Ser ni hur det leder till fångenskap? Han ödmjukade då deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Kära vänner, nu är det så här att den som verkligen har blivit fostrad av Herren, han kommer att tacka Gud för både nöd och nåd. Va? För allt det här jag har berättat här, vi tror att det kristna livet är bara liksom att rejsa på, men det är det inte. Utan allt det här jag har berättat här nu, törst och så här att känslorna försvinner, så känns som ett vakuum här inne. Någon som har varit med om det? Jag känner så idag, känner ingenting. Men jag är lika glad för det, för Jesus bor i mig. Han vill lära oss att inte grunda våra liv på känslor. Eller hur? Utan ibland, som David Wilkerson sa, hör du också till Guds nåd att han drar bort den kännbara nåden ifrån våra liv. Varför gör han då det? Jo, därför att vi ska börja förstå hur värdefull hans nåd egentligen är. Så går det tider, va, när vi inte känner något. Gud känns borta. Men han finns där i alla fall. Och rätt vad det är så visar han sig. Hej, här är jag. Tack Jesus. Jag visste att din nåd underbar. Sådana perioder känner vi till, va? Vi kommer att uppleva tider av hungrande och törstande. Tider av fruktan och ångest. Eller hur? Och då kommer vi att inse, står det så här, att vi inte har någon hjälpare. Att vi har inget i oss själva, va? Utan hjälparen, men det är den helige ande. Och idag är det ju pingst, va? Oh, vad vi behöver, den helige ande. Vad skulle vi kunna göra utan den helige ande? Ingenting! Och ni vet, det fanns ju, eller finns ett ställe uppe i Bohuslän. Vi har ju jobbat där som evangelister i många år. Och det heter Fjällgården. Där var det en kille vars pappa, han är pastor i Norge. Och de bar ju för den här killen, han heter Walter. Och han står emot Gud. Han tänker minsann inte bli frälst. Vad har de skickat mig till det här stället för? Och han kör i laggården med sin skottkärra. Och när han kommer fram till dynghögen och välper det här lasset från laggården, då kommer den heliga ande över honom. Och han sjunker ner totalt förkrossad. Och så ger han sitt liv på dynghögen till Jesus. Halleluja! Du kan bli frälst vart som helst, även på en dynghög. Och det är helt underbart, för det står i första Samuelsboken 7. Kommer du ihåg vad det står? Eller hur Gud handlar med oss? Så står det så här: Herren gör fattig. Första Samuelsboken 2:7. Herren gör fattig. Och han gör också rik. Han ödmjukar. Och han upphöjer. Och han reser den ringe, eller den fattige, upp ur stoftet, ur dyn. I King James Bibel står det: på dynghögen. Fick Walter bokstavligen. Han lyfter upp den fattige från dynghögen och låter honom få sitta bland furstar. Ja, ära, halleluja, vilken Gud vi har. Han frälste honom precis på dynghögen. Jag tycker det är underbart att höra den berättelsen. Och nu går vi tillbaka där vi slutade då i psalm 107 och fortsätter från vers 13. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportarna och bröt sönder järnbommarna. Det här är en bild på någonting som Gud gör i våra liv som vi absolut inte klarar av. Magnus, du hade ju ett härligt vittnesbörd förut. Det som ser totalt omöjligt ut och tänkte, här går aldrig. Och så är det bara löst. Hur? Ja, han är ju allsmäktig, fast det kan inte vi ta in. Men Gud är ju allsmäktig. Han klarar av vad han vill. Så det är bra med honom att göra. Och det är alltid så, när vi kommer ut ur nåden, vad, då blir ju nöden, då blir nåden så värdefull. Då hamnar alltid fokuset på Herren istället för på människor. Då är det inte undra på om vi får gå igenom lite, va? För att det är ju honom det handlar om. Det handlar om Jesus. Och det var först då David kunde bekänna och förstå att det var du, Gud, som gjorde något i mitt inre trots allt. Jag fattade inte vilket lidande jag var i. Men nu bekänner han i psalm 34 att oavsett hur jag känner och oavsett hur jag tänker, så leder du mig alltid, Herre, till någonting som leder till att nåden blir allt starkare. Det är alltså så med Gud, va? Du kan alltså hamna både i törst, svårigheter, rädslor och allting. Men Gud för oss alltid ut. Det finns olika tidsperioder alltså. Men han gör det. Psalm 34. Min själ ska berömma sig av Herren. De ödmjuka ska höra det och förstå det och glädja sig. Lova med mig, Herren, låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren Och han svarade mig och ur all min förskräckelse räddade han mig. I grundtexten så står det fears pluralis. Olika rädslor alltså. Så han sänder oss alltså in i olika problem. Och där vill han lösa oss från olika saker, va. David, han ville honom lösa, han ville göra honom frimodig. Han sände honom in i alla möjliga situationer. Han kom ut därifrån styrkt, mer styrkt än någonsin. Men det är inget roligt att vara mitt i dem, jag lovar. Prövningarna alltså. Kära Gud, hjälp nu. Visst är det härligt. Och då står det där. De som ser upp till honom strålar av fröjd. Och deras ansikten behöver ej rodna av brys och av blygsel. Här är en betryckt som ropade och Herren hörde honom och räddade honom ur all hans nöd. Och sen längre ner. Salig är den människa som flyr till honom. Och så står det då att den som är fattig kommer alltid igenom den trånga passagen. Vi blir alltså fattiga i de här passagen vi får gå igenom. Det är alltså när vi inser att vi behöver ständigt hjälp och ser upp till honom som nöden förvandlas till nåd. Och den nöd och den tuktan som Gud ger över våra liv leder alltid till en fridsfrukt, står det i Hebreerbrevet 12. Men den nöd som vi medvetet kommer i, om vi medvetet förkastar hans ord, leder alltid till slaveri. Om vi medvetet går emot vad Gud talar till oss om genom sin heliga ande, kommer vi in i slaveri. Slaveri handlar alltså om tvång som gör att du inte längre frivilligt kan välja längre. Det är slaveri. Slaveri, då kan du inte frivilligt välja, utan du fångar, va? Du bojor och band. Och vi kommer in under slaveriet som först och främst kommer att sitta i ditt tankeliv. Att få ett förmörkat sinne är alltså samma sak som att få ett förmörkat öga i Bibeln. För öga och sinne är samma sak i Bibeln. Och vi vet vem som vill förblinda våra ögon, va? Det är djävulen, va? Han gör allt han kan för att förblinda våra sinnen. Första Mosebok 4 och 6. Nu kommer vi in på Kain lite då. Och Herren sa till Kain: varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser öga igen, ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Här ser vi att Kains öga var förblindat. Av vem? Frågetecken. Och det vet vi, va? Han var slav under syndens makt. Vem är herre över syndens makt? Och det står att det är djävulen, eller denna tidsålders gud som han även kallas, va? Den andemakt som råder över de olydiga i Efesierbrevet 2:1-3. Han råder med tvång. Han är inte rolig att göra med. Det är därför Kristi kors är så underbart, för det sätter oss fria. Jag känner flera stycken. Jag jobbar ju på ett sånt ställe där man möter många som ibland är riktigt druckna. Och en del av dem kan man liksom inte förstå hur de kan bli så elaka. De är så snälla annars, men när de blir fulla så kan de vara riktigt, riktigt, riktigt elaka. De blir en annan person. Och Bibeln tar ju bilder av fylla ibland. Ja. Av en andemakt också. Det står i andra Timoteusbrevet 2:24, så står det att en Herrens tjänare ska inte strida, utan han ska vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa, tålig när han får lida. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger dem Gud omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen. Och nyktrar till, står det här, de är fulla alltså. Och slipper loss ur djävulens snara där de är fångade så att de måste göra hans vilja. Det är slaveri det där. Omvändelsen sitter alltså i tankelivet, va? Sanningen ska göra oss fria. Det har hur vi tänker att göra hela tiden. Och ge befrielse från tvång. Så det kan vara så här ibland, kära vän, att när du läser Bibeln och så kommer den helige ande plötsligt och ger dig ljus över någonting, så kan du uppleva befrielse. Så enkelt är det egentligen. Alltså när människor talar med dig om din synd, då blir du bunden. Men när Gud uppenbarar för dig din synd med sitt ljus, då blir du löst. Härligt. Ni kommer väl ihåg att Judas brev, nu kommer vi in på den där profetian jag nämnde lite först i början och vad jag tror, sen ska det testas också. Judas brev beskriver den avfallna kristendomen som träder in på Kains väg i Judas 11. Så vi förstår att det har högsta betydelse att vi inte följer dem, som Elvor nu sa. Jag var faktiskt chockad, jag trodde inte det var så illa, men det var fruktansvärt att höra. Det är ju rena New Age man har trätt in på alltså. Det är liksom ingen skillnad längre. Och en väg börjar alltid i ditt tankeliv eller då i ditt öga. Hur du ser på saken brukar vi säga till varandra. Va? Hur ser du nu på saken? Och efter frestelsen av ormen så började Eva se på trädet på ett felaktigt sätt. Hon säger, eller det står om henne. Och kvinnan såg. Har med tankesätt och öga igen, va? Att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Och i Jesaja, jag tror det är 55, så står det så här: ve dem som kallar det onda gott. Och det är precis vad de gör, va? Kallar det onda gott. Vi läser om Kain igen. Och Herren sa till Kain: varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Gör det som är gott, ser du frimodigt upp. Så då lurar synden vid dörren. Det där är intressant, för i grundtexten beskriver det ett vilddjur som är utanför dörren med stora klor som är färdig och bara... Synden här beskrivs som ett vilddjur som är färdig att ta. Det kanske är därför det står att Satan går som ett rytande lejon. Färdig och göra det som är gott. Det låter ju ungefär som att man ska göra lagen då, men det är ju inte det som det handlar om. Utan nu ska vi ta och undervisa lite om vad hände i begynnelsen. Förstår att Satan var en lögnare från begynnelsen, eller hur? Nu kom ju lögnen in i den första familjen. Sanningen är ju den att Kain genom sina föräldrar redan har hört sanningen. Sanningen om ett oskyldigt lamm som fick sätta livet till för deras synder, va? Det har de hört. Det visste de om. Första Mosebok 3:22, Uppenbarelseboken 13:8. Lammet som slaktades före tidens begynnelse. Det här är Gamla testamentets evangelium hela tiden, va? Och Salomo skrev ju: det finns inget nytt under solen, utan händer det något som man säger är nytt, så har det hänt förut. Det finns en del om ändens tid som stämmer in rätt bra i historien om Kain och Abel. Man skulle kunna sätta ordet Kain för att betyda jordens innebyggare. Man skulle även kunna sätta namnet Abel för att sammanfatta de som är skrivna i livets bok. I den hebreiska texten så står det att när tiden gick mot sitt slut så bar de fram sina offer. Ser ni att det kan få en profetisk bild på ändens tid också? När tidens slut närmade sig så skulle man bära fram sina offer. Och jag sa det förut att Kains namn och alla jordens innebyggare har troligen alla samma betydelse. Att bygga fasta boningar på blotta jorden. Och Kains namn kommer av en rot som betyder att grundlägga, bygga upp för egen ära. Och Paulus, han säger till korinterna, ingen kan lägga en annan grund än den som redan ligger, nämligen Jesus Kristus. Första Mosebok 13:8, ja. Och alla jordens invånare kommer att tillbe det. Uppenbarelseboken 13 ska det vara givetvis. Alla jordens invånare, innebyggare, Kain va, kommer att tillbeda, vilket då, vilddjuret. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktad från världens grundläggning, där kan du sätta in Abel. Abel och Kain. Tiden börjar gå mot sitt slut, vänner. Det finns bara två vägar. Eller hur? Vi kommer att få bära fram våra offer. Är det av jorden eller är det Kristus? Är det inte intressant att det står att ett lamm knackar på dörren till Laodicea? Laodicea betyder folk styr. Folk styr. Människor styr. Ja, vad var det som låg framför dörren som Gud varnade Kain för? Öppnar du inte för mig så kommer du att få öppna för en annan. Två vägar. Vad handlar hela uppenbarelseboken då om när vi vet det här? Jo, det handlar om lydnad och tillbedjan. För den du öppnar dörren för, den kommer du att tillbe. Så enkelt är det. Den du öppnar dörren för, den kommer du att tillbe. Vad står dörren eller porten för, andligt talat? Ditt sinne och din vilja. Eller hur? Öppnar du medvetet för synden? Vad sa jag då? Slaveri. Slaveri. Öppnar du medvetet för Jesus? Ja, det blir både frieri och så blir det frihet, va? Det blir lammets bröllop till slut. Det var exakt därför Gud såg till Abel och hans offer. För det var ju en bild på Jesus, var det sanna evangeliet. Abels namn betyder vindfläkt, alltså driven av den heliga ande. Han gjorde det goda och anden inspirerade honom att komma med förstlingen av sin jord. Det var ett lamm och han hette Jesus. Han bar fram det enda Gud accepterar, lammet och inget annat. Det spelar ingen roll hur mycket lovsång vi sjunger om inte lammet finns här inne. Kan vi sjunga ihjäl oss om inte lammet finns innanför dörren? Både Abel och Kain hade hört evangeliet genom sina föräldrar predikat i förtid. Lammet eller det slaktade djuret som slaktades för deras skull. Abel gjorde det som var gott och han kunde därför frimodigt se uppåt och stråla av fröjd, som det står i psalm 34:6. Den som gör det goda, han kan frimodigt titta uppåt och han strålar av fröjd. Abel fick ljus av Gud och höll fast vid läran. Läran och inget annat. Han höll fast vid läran. Han förblev vid det han har hört från begynnelsen, va? Evangeliet. Men vad fick då Kain höra? Jag har hört många predikanter predika det här förut. Det här jag säger nu är inget nytt. Du kan gå in på nätet och titta att de här tankarna finns redan. Jo, det är det att ni vet profetian som kom, att det skulle komma en messias, en människoson som skulle upprätta hela skapelsen, va? Och skulle upprätta hela människosläktet. Nu när Eva föder Kain så gav man ju pojken namnet efter en händelse som man verkligen trodde på. Är ni med? Det var ju så på den tiden. De trodde att Kain var messias, är klart. Vad blir det på grekiska? Det blir antikrist istället för. Eller? Och då säger Paul, ni vet det väl, att laglöshetens hemlighet redan är verksam. Jag tror att Kain symboliserar en falsk enhet i Kristi kropp som har dominion och kingdom now i botten av sin undervisning, som samlas för att man tror att man är medel till att upprätta den här jorden. Om man kommer att dras in i vilddjuret, förstår ni? För det här är en profetisk bild. Vilddjuret öppnar dörren för är nämligen samma vilddjur då som är i Uppenbarelseboken. Det är det vilddjuret. Ser ni bilden? Hur väl den stämmer. Kain fick höra alltså en falsk profetia och döptes då efter detta namn som lyser högmod. Eller hur? Han ska bygga, han ska växa till och han ska äran. Hur kunde man ge barnet ett sånt namn? Det är ofattbart. Om man inte var redan då var driven av en annan ande, var antikristande. Och ni vet hur det gick. Inte undra på att det står på hebreiskan här att han blev slav till det jordiska. Jag tror att Kain var den första gnostiken och den första kingdom nowaren och den första dominionismen. Stämmer exakt. Han tjänade det jordiska. Och vad var sista steget i ormens lögn? Ni skall bli som Gud. Det är ju inte Gud i första hand som vi tänker, utan det är ju givetvis Kristus. Antikrist har fötts fram. Och vi ger honom namnet Kain. Och nu står det för en global enhet som kommer att samlas kring den här läran jag nyss nämnde. Jag tror nämligen den drömmen jag nämnde tror jag var ett tecken. Nu kommer det gå väldigt fort framöver. Så vi ser här att redan, ni vet, i familjerna sen så kallas ju det här för Guds hus, va? Betel. Nu har du Guds första hus, det är Adam och Eva och familjen. Han har alltid jobbat genom historien Gud. Eller hur? Så här har du alltså Guds första familj, eller Guds första hus, eller Guds första församling. Redan då kommer ormen in och försöker ödelägga Guds plan. Ser du? Vad tror ni man hatar Israel för? En andemakt bakom. Som vill göra till intet, för han vet att hans tid är kort. Gud har alltid haft en familj och Satan har alltid velat förstöra den. Idag har också Gud ett hus och en familj och den kallas för Guds hus, församlingen eller Kristi kropp. Så när skriften varnar oss för antikrist ande så ser vi att den redan har verkat i den första familjen, i den första Guds hus. Och Bibeln säger att detsamma kommer att ske igen i ändens tid. Då kommer människor att träda in på Kains väg. Och jag frågar, vilka då? Jo, de kallas med ett annat namn också. De laglösa. Vilket betyder att man förvrider skriften. I det första Guds hus kom Kain in istället för Messias. Hur gick det då? Jo, här har du den första falska profetian efter ormen då. Hon profeterade ju över Kain, egentligen. Felaktig profetia, va? Vem han var och vad han ska bli, det känner vi väl igen idag, va? Falska profetier. Och man måste ju undra varför Paulus nästan nämner allting som Kain pratar om i Korint. Varför det? Jo, för det här kommer ju gnosticismen in. Kain var ju den första gnostiken, sa vi. Det som nu alltså kommer in i Guds hus från början börjar nu komma in, samma andemakt kommer in i Korint. och börjar utveckla sig. Och här pratar ju pratar han ju det här språket som Kain, vad Kains namn betyder och det där, va. Ingen annan grund kan ni lägga än den som ligger. Och sen växten, va. Det är Gud som ger växten. Vad tror du han hämtar det här ifrån? Han har ju inget färdigt nytt testament. Han hämtar det här från gamla testamentets skrifter. Från hebreiskan, samma som han lägger fram för er. Hämtar han det ifrån. Han har inget färdigt skrivet. Han hämtar det från profetierna och så lägger han ut det. Han börjar prata om tillväxt. Kain och Abel. Han hämtar bilderna från gamla testamentet och så kör han fram. När Gud kallade oss, Elvor och mig, till den här tjänsten vi har att stå upp och varna för det som kommer, så var det ju precis när gnostikerna fick sin egen väckelse 1994. Då kom det massor av profetior om att nu håller en global kropp på att födas fram. Den kallas även för Corporate Christ, Manifested Sons of God, eller Joels armé. Och vad pratar man om på Global Awakening? Jo, att det ska födas fram en enhet, en kropp. Eller hur? Ja, Kain ska komma. Han ska ta över Kristi kropp. Det här är alltså en förenad kropp som kommer samman, som jag kan kalla för Kain. För det profetiska är exakt där. De har exakt samma teologi som han hade fått genom en falsk profetia. Det är vi som ska återupprätta jorden. Det är genom oss det nya riket ska komma. Det är vi som är kingdom builders. Gör vi som Kain gjorde och följer honom, kommer vilddjuret att komma in genom vår port till vår dörr. Eller port eller dörr. Som jag sa, det symboliserar vår vilja, va? Och det symboliserar också urskiljning. För vart dömde man för gamla testamentet? Jo, man samlades i porten. Så därför står det som vilja och urskiljning också, symbol, va? Jesaja 28:5 så står det så här. På den dagen ska Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans, ja, nåd, va? För kvarlevan av sitt folk, de som har kommit undan katastrofen, som Elvor skrev där, eller sa. Han ska bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för den som driver fienden på porten. Men också här raglar man av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar och stapplar när de skiper rätt. Det är ju intressant, för Paulus har ju redan gjort förklaringen hur man är när man är full. Jo, man är fångad av djävulen så att man gör hans vilja. Kommer ni ihåg i första test? Då nämner ju Paulus också två grupper där. Som den ena gruppen ska bli frälst och de kallas för ljusets söner, eller hur? Sen var det ju några andra då som kallas för mörkrets barn. Och hur levde de? Jo, de levde i dryckenskap. Och det står på ett annat ställe, står det så här att dryckenskap tar bort urskiljningen. Urskiljningen, alltså vilken väg är rätt och vilken väg är fel? Det är det första som försvinner. Jo, det är det så här då, att andlig kunskap kommer till oss genom styckverk. Olika saker du är med om som du får kunskap om. Men andlig visdom kommer till dig genom förmågan att sätta ihop de här bitarna. Andlig visdom på grekiska heter sofia, kommer av det hebreiska sofim som betyder väktare. En väktare går upp på ett högt berg, så går han runt hela staden och sen lägger han ihop hela bilden. Är bilden hotande nog så skall han blåsa i basun. Är den inte det så är det lugnt och stilla. Men är den hotande för liv så kan han blåsa i basun. Och jag undrar om, är det på grund av fylla som vi hör så lite varningar idag? Det är ju ingen som blåser i basunen. Har man förlorat urskiljningen så att man inte ser? Ja, jag tror faktiskt det. Vi ska fortsätta då. När Gud kallade oss då till den här tjänsten att lägga fram ändens tid, så hade jag en drömsyn om natten där Gud tog med mig och satte mig jämte min pappa, och han lärde mig att lägga pussel. Här har ni de här två bitarna, kunskap och visdom. Kunskap till olika bitar. De här drömmarna berättar om det är olika bitar. Men sen förstår jag, jaha Gud, du vill att jag ska lägga ihop alla de där så det blir en större bild. Och då var den sista drömmen om tåget. Precis då skulle tåget avgå. När det här drömmen jag berättade om, departure. Det var det sista innan tåget gick. Så ni förstår att det är nära. Jesaja 28 och 13. Och Herrens ord blev för dem. Kommer ni ihåg nu vad kunskap och visdom är? Att kunna sätta ihop, för det är det som ger urskiljning sen. Herrens ord blev för dem. Ledarna. Ledarna. Bud på bud. På bud. Ljud på ljud. Ljud på ljud. Lite här och lite där. Man förlorar urskiljningen, va? Man har inte förmågan att kunna. Pusslet spricker. En liten unge har varit där och vevat till. Och hela pusslet. Det är försvunnet. Det ligger på golvet. Man har inte förmågan längre att se. Vad sa Jesus skulle ske i ändens tid. Med dem som inte längre brydde sig om sina syskon och gav dem mat. Jo, de skulle dricka med de som drack, va? Och sen skulle de slå sina medtjänare. Låter inte det som Kain också? Då ska Herren komma på en dag som de inte vare sig vet eller förstår. Jaha, du ska göra deras ögon blinda så de inte förstår vilken tid vi lever i. Exakt. Det är exakt vad som händer idag. Ingen ser vilken tid vi lever i. Du hör inte ett ord om Jesu tillkommelse i de stora församlingarna. Inte ett ord! Ja, förlåt att jag skriker, men jag blir så frustrerad ibland. Vi har kämpat i så många år. Kämpat och bett och gråtit. Och sen får du höra hån istället. Jag ska stå och redovisa. Det Gud har visat i drömmar och i syner, det ska jag stå upp för. Jag vill inte, som Paulus sa, vara skyldig till någons blod. Jag blåser hellre i basunen 3 gånger för mycket än ingen gång alls. Ja. För jag ska stå till svars. För det jag har fått att dela ut. Och det jag ska säga är att det är ingen rolig tjänst. Det är ingen glans och glamour, utan du blir utstött överallt. Läs profeterna. Gå korsets väg så får du se. Stå fast för evangeliet. När alla andra förändrar det. Och de kommer att titta på det som en dåre. Är du inte med nu? Har du inte fattat att tåget håller på att gå? Folk lämnar dig i tystnad. Ringer inte. Bara vänder du ryggen. Men vi har fått profeterat om det här med, så jag är inte ett dugg förvånad. De ni minst anar, så Herren kommer att vända i ryggen, det är med uppfyllt. Många gånger om. Många gånger om. De som har stått oss så nära, så vi trodde att de sviker oss aldrig, vänder oss ryggen och förtalar. Hur tror du det känns? Vi vet hur det känns. Vi läser om de här som stod upp för Guds ord. Det finns ett pris att betala, ingen glans och glamour när du formar det efter vad andra tycker och tänker. Det är ensamhet och tårar. Och ibland så är det nära att man ger upp. Ursäkta. Och vi pratar om den här väckelsen när vi var i Gilia 94, 96. Kom den här falska väckelsen. När Gud börjar uppenbara att det här är inte Gud. Och då måste jag, vi måste gå tillbaks dit. Och så måste vi ställa oss frågan. Har den här rörelsen som man nu kallar för nyapostoliska reformationen, har det lett till Abels väg eller Kains väg? Alltså vi måste ställa oss den frågan. Och svaret är ju enkelt. Eller hur? Men varför ser vi inte det? Hur har vi kommit ifrån de här profetierna här? Där man lovar att det ska födas fram en global enhet som ska trampa hela jorden under fötterna nästan. Och så är vi framme idag. Det är ju framför våra ögon, det händer ju dagligen. Jag läste att Kain var slav under det jordiska. Jag drömde när vi började här i Gilead om det första tåget, så drömde jag att pastorn då pekade ut en väg. Och man byggde på röd jord. Och det skulle leda fram till ett bottenlöst hål. Du vet, då fanns det ingen ungdomsskara som sjöng lovsång så det dånade om det. Men i den här drömmen så är det fullt av ungdomar samlade i samma tåg som reste, som körde judar till Auschwitz. Förstår ni bilden? Hur är det möjligt? Det fanns inga ungdomar som sjöng lovsång i Gilia då. Idag är vi framme vid en församling som säger att man bygger Guds rike på jorden. Och det är exakt vad Elvor säger. Idag sjunger man lovsång. Det är mer lovsång än kors. Det finns ingen omvändelse alls. Gud har aldrig haft fel när han har visat saker och ting. Då kommer han inte ha fel i den sista drömmen också, som jag berättade förut. Jag vill inte nämna hans namn av hänsyn till hans familj. Ni vet vilken konferens jag menar. Jag tror det var tidstecken. Vi är framme vid det stora avfallet, vänner. Ska vi ta bilden av Abel och Kain igen? Ska ni få se hur väl det stämmer. Kain var fångad i en lögn. Han trodde på en felaktig profetia. Och många falska profeter ska träda fram. Eller? Kain varnades för synden som ett vilddjur vid dörren. Den sista församlingen här och varnas för ett annat vilddjur. Kain upphöjde sig själv i Guds hus, hans första hus, över Abel och slog honom. Kain i Guds första hus blev en slav till jorden. Han drevs ut därifrån och fick ett märke. Är det inte det märkligt? Kain i Guds första hus tyckte inte han behövde vakta. Det står så. Då går vi till Guds hus och familj idag. Alltså Guds församling. Kain i den sista, sista familjen tycker inte heller han behöver vakta. Kain i den sista familjen är bedragen av falska profetior och lögn. Kain i den sista familjen kommer att upphöja sig i Guds hus och sätta sig på Kristi plats. Förstår vi? Det är inte en gubbe vi pratar om, den globala avfallen kristenhet. Som tror att man kan kunna frälsa jorden om man har en fredsplan. Böckerna har gått ut till varenda församling av Rick Warren. Man har ingen urskiljning kvar. Det är kört. Vad ska vi göra? Vi kan inte göra allt än varna. Kain i den sista familjen kommer också ta emot ett märke. Kain i den sista familjen kommer att lämna huset. För vet du vad Jesus säger? Att i ditt hus får ingen slav vara. Han är slav under synd. Han är drucken. Han är slav, han är fångad. Vi kan läsa i Judas brev att Kain i den sista familjen tar en auktoritet som han inte äger. Kära älskade vänner, vi måste böja noga ögonen och titta ut över kristenheten. Vad är det jag pratar om? Vad är det för folk jag pratar om? Jo, jag pratar om trosrörelsen. De har infiltrerat varenda församling. Som Elvor sa, drag ut. Drag ut. Ta inte del i detta. För Gud kommer att ställa det till svars. Varenda en. Kommer ni ihåg vad Sigvard Svärd sa när han var här förra gången? Han blev utsatt av ett prov. Djävulen sa åt honom, du får allt. Kommer ni ihåg vad Jesus var utsatt för? Kingdom now. Faller du ner och tillber mig ska du få hela världen. Dominion. Teologi. För ett tag sedan så skrev jag på ett forum. Så skrev jag så här att i ändens tid så ska man lyssna på onda andars läror. Jag tror att en del av de här nya apostolier och så här, de står och blåljuger oss rätt upp i ansiktet. Men så tror jag också att många av dem verkligen har upplevt det de säger. För gnostikerna på Paulus tid i första Korinthierbrevet, de får ju tydligen upp i himlen när de vill också. Sätta sitt raketplan och fara till himlen. Men det märkliga är att Gud, som inte ens kan visa sig för oss människor utan han visar sig i syner. Han är ett brinnande väsen som vi skulle få gå för länge sedan om vi bara fick en blick av. Och vad är det som händer när de här väldiga apostlarna kommer ner? Jo, det som saknas är gudsfruktan. Det finns ingen gudsfruktan. Utan den ene han ska vara värre än den andra. Djävulen tog Jesus alltså högst upp på ett berg. Han visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sa: dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge åt dig. Till åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska det också vara ditt om du tillber mig. Jesus svarade, det är skrivet, Herren din Gud skall du tillbe, endast honom skall du tjäna. Endast honom skall du tjäna. Ja, för ett tag sedan skrev jag då i det här forumet då om nya apostoliska och profeter. Att jag tror en del ljuger och en del kör, har upplevt saker. För jag menar, Todd Bentley, kommer ni ihåg, han får ju upp en virvelvind. Jag tror han gjorde det. Det är tydligen mycket vanligt. Jag hörde en mystiker som berättade att han stod med bara fötterna på en grav. Och helt plötsligt så var han tillbaka till medeltiden. Och jag vet att han upplevt det här. Det hörde jag på hans sätt att berätta det. Så de okulta krafterna, de kan en hel del, va. Han var i medeltiden och träffade munkar och grejer där. När vi var i Örebro på en sån här konferens en gång som Lennart Jareteg hade, då träffade jag en kvinna där och det var roligt att prata med henne. Hon berättade att hon hade varit i New Age. Och så sa hon och skrattade och sa så här, och vet du vad jag gick på, sa hon. Jo, det var ett medie där som sa att han kunde läsa rätt in i mitt liv. Och sånt. Det är så stark aura runt dig. Och vet du vad det beror på? Jo, för att i ditt förra liv så var du drottningen av Saba. Hon gick på det här stenhårt. Ser inte vad det lockar till, va? Allt det här gnostiska. Att du är något mycket speciellt, va? Det är det som kännetecknar de här profetierna. Du ska stå i kön där. Och sen förväntas man att den här stora gudsmannen ska säga ett ord. Och man flockas till de här mötena. Och visst får man ett ord. Det får man säkert. Men om det är Herrens ord. Det är frågan. Utan det leder då istället till fångenskap. Elvor och jag känner en kvinna. Som var med i ett sån här gnostiskt sammanhang. Och hon fick profeterat över sig om sån här gudsman. Att den där killen. Den där ska du gifta dig med och så. Och sen när de försökte att. Leva ihop. Så funkar inte det. Utan det var ju inte Gud i det här. Utan det var ju spådom. Och Elvor fick ha ett långt, långt samtal med henne flera gånger. Och hon blev löst. Hon förstod att i de här kretsarna kan det komma lika mycket spådom som sanning. Det kan komma sanning också. Det är det som gör det så farligt. Halleluja, tack Jesus. Vi slutar med det här. Och ni vet att jag suddar ut det första jag sa, va? Av, ni förstår varför.